Så härligt att se er alla. Jag känner det som en stor förmån att få det här uppdraget idag. Att jag ska få dela med mig av vad Gud har lagt på mitt hjärta för den här dagen. Det känns utmanande, spännande och ett stort förtroende. Jag är alltså Gunilla och jag är gift med Kjell. Som var uppe med skivan här. Om det nu är någon som inte har träffat oss innan så vill jag ge en liten presentation. Vi flyttade hit till Holsbybrunn i juni förra året. Och vi bor på det finaste området här i Holsbybrunn. Vi bor på nybygget. Det tycker vi är jättefint. Och det är ju inte så nytt längre. För vad jag förstår så är alla hus där byggda på 80-talet. Men vi trivs fantastiskt bra. Och härliga grannar har vi också. Och det är ju inte så dumt att ha grannar och så går man till samma kyrka. Det är häftigt. Så vi trivs väldigt bra här i Holsbybrunn. Och det var ju faktiskt så att vi tog ett stort steg i vårt liv och våra liv förra sommaren. För att jag slutade i förtid mitt arbete. Jag var verksamhetschef på Region Kronobergs rehabklinik. Kjell slutade sitt fasta arbete på Kanal 10. Och så flyttade vi hit. Så allting blev ju nytt. Men så spännande och häftigt. Och alltså jag har tänkt på det här med vänner. För man kan ju tänka då att man flyttar och allt är nytt. Hur ska det gå? Visst, vi håller ju kvar vänkontakter med vänner vi har. Men det är också härligt att få nya vänner i en församling. Och det tycker vi är härligt. Och det här med vänskap, det är ju faktiskt väldigt fint. Vi behöver ha vänner. Och jag hoppas att du har vänner där du kan vara riktigt förtrolig. Där du kan sitta ner och fika och verkligen säga vad du har på hjärtat. Och få dela saker. Vi behöver det. Men då kan man ju fundera, hur ska en verklig vän vara då? För mig så är en vän en som jag längtar efter att träffa. Längtar efter att få berätta nya saker som har hänt. Längtar efter att få höra vad vännen tycker. Längtar efter att få bara sitta ner och vara. Att en vän är en som älskar mig, där jag är trygg. Inte behöver alltså göra mig till, jag kan vara mig själv. Och en vän är också en som kan tala sanning in i mitt liv. Vara riktigt rak. Men eftersom det är min vän som älskar mig så är jag ändå trygg. Så tycker jag att en vän ska vara. Och vänner, det kan man ha gamla vänner och man kan ha nya vänner. Och när vi träffar nya människor så för att det ska bli den där verkliga vännen då behöver vi ju tid tillsammans. Vi måste träffas, umgås och ja, lära känna vad tycker du om sådana saker och vad tänker du och vad är det för värderingar som du tycker är viktigt och verkligen dela livet med varann. Då kan vi få verkligt djupa och sanna vänner. Kjell är verkligen min vän. Vet ni, vi har varit gifta i 43 år. Det är ganska häftigt. Och så kan man tänka, ja, då kanske ni som är unga säger, ja, men då känner ni och vet allt om varandra. Nej, det gör man ändå inte. För man upptäcker nya saker när man kommer i nya situationer. Och det är häftigt hur en vänskap också får utvecklas. Det tycker jag om. Men det var ju faktiskt så att när jag träffade Kjell så var det så att han var körledare så jag visste ju vem Kjell var. Men när vi blev förälskade då gjorde vi allt för att få tid tillsammans. Vi omprioriterade allt bara för att vara tillsammans och lära känna varandra. Och så är det när vi längtar efter att få vara tillsammans. Och en annan sån händelse, det var ju när vi fick vårt första barnbarn, Eleonora. Hon är lite drygt 4 år nu. Vi älskade henne redan innan hon var född. Men sen när hon kom till världen så sa vi att nu måste vi ju lära känna henne. Hon är ju en ny person. Och då bodde vi i Växjö. Vi jobbade heltid. Och lilla barnbarnet var i Märsta. Alltså det är ganska lång väg. Men ni ska veta att vi har skurrat i bil fram och tillbaka till Märsta för att träffa Eleonora och lära känna henne. För det kan man inte göra. Alltså man måste fysiskt få träffas. Och få höra och se och krama den lilla tjejen. Och då var det så att 2016 då tänkte jag att nu ska jag föra bok över hur många dagar jag träffar Eleonora. Och då jobbade jag alltså heltid, det ska ni tänka. Jag satte målet högt. 100 dagar vill jag träffa Eleonora i år. Det låter ju inte klokt. Då. Men vad tror ni det blev? Det blev faktiskt 84 dagar. Det är inte dåligt. Och i slutet på det året 2016 så föddes också lilla syster i familjen. Och då var det ju ännu ett härligt barnbarn att träffa. Och då kan man ju tänka så här, blev något resultat då? Ja, det blev faktiskt resultat av att vi träffade så mycket. För hon älskar oss och vi älskar henne. Hon är trygg med oss. Och vi är trygga med henne. Men vi satsade tid på det. Sen är det en annan sak som jag tycker är häftig med personer vi känner och vänner. Det är faktiskt att vi känner igen deras röst. Tänker ni nu att det skulle vara kolsvart här inne. Och så skulle en person komma in som är en verklig god vän till dig. Och bara säga sitt namn, eller inte säga sitt namn utan säga någonting till dig. Då skulle du känna igen den rösten direkt. Skulle jag vara i en stor mörk lokal och Kjell kommer in och bara ropar mitt namn. Då vet jag att det är han. Ingen tvekan. Visst är det fascinerande? Att man kan känna igen rösten. Det är till och med så att när jag får ett sms eller om Kjell skriver någonting, något meddelande till mig. Då kan jag liksom höra hans röst när jag läser det. Man hör liksom betoningarna, hur de säger orden. Jag vet någon gång för några år sedan så var det en bibellärare som hade hört mycket. Och sen så läste jag en bok av den bibelläraren. Och då var det precis som att jag hörde hans röst i boken. Det tycker jag är häftigt. Det var så att för några år sedan så hittade jag en berättelse i en bok. Och det handlar om en man som var på besök i Mellanöstern. Och han satt på en bergsluttning och så iakttog han tre herdar som närmade sig ett vattenhål med sina stora hjordar. Och alla hjordarna närmade sig det här vattenhålet och plötsligt var det inte tre hjordar längre utan det var en stor, stor flock. Och den här mannen på bergsluttningen han tänkte, nu har de rört till det. Hur ska de reda ut det här? Det här går ju inte. Och han var förvånad över att de här herdarna, de verkade inte oroliga alls. Men till hans stora förvåning så var det så att när fåren hade druckit färdigt, då började herdarna sjungande gå därifrån åt olika håll. Och så skälver det till i fårjorden och fåren börjar följa var och en sin herde. Och varför gjorde de det? Jo, för de kände igen sin herdes röst. De kände honom så väl. De hade växt upp med att höra herden sjunga. Och de hade hört det så länge och så väl att det var ingen tvekan om vilken herde de skulle följa. Och i Bibeln så har vi ju herdesalmen, välkänd. Men jag tänkte att vi ska läsa från Johannes 10 där Jesus pratar om herden, den gode herden. Och där står det i vers 1-5. Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfällan genom dörren utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens herde. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem vid deras namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får, då går han före dem och fåren följer honom. Därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte, utan flyr bort från honom. Därför att de inte känner igen främlingars röst. Och så går vi vidare till vers 14. Där står det: jag är den gode herden och jag känner mina får och mina får känner mig. Och vers 27, där står det: mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Av de här bibelverserna så förstår vi att det finns ett beskydd i att känna igen herdens röst. Och att det är viktigt att vi kan urskilja herdens röst. För det kan också vara många röster samtidigt. Och att vi behöver bli trygga i det här. Så att vi inte följer fel herde och går åt fel håll. När jag var 7 år så blev jag frälst. Och som tonåring när jag fick höra berättas om den helige ande och fick se saker, så tänkte jag att det där längtar jag efter så oerhört mycket. Jag tyckte att det här måste jag få uppleva. Men sen var det någonting som gjorde att det var lite svårt för mig. Jag tänkte, åh, det här, jag vill så gärna. Och jag tyckte att andra ungdomar så, de fick uppleva så mycket. Men jag tyckte det var precis som att de var på den sidan gatan och där hände det saker. Och jag gick på den här trottoaren och jag var liksom utanför det där. Det var lite jobbigt ett tag där. Och i Apostlagärningarna där kan vi ju läsa om när den helige ande föll på pingstdagen. Vi kan läsa om det som hände i Cornelius hus. Där den helige ande föll över alla som var samlade där. Och i Joels profetia står det om att den helige ande ska komma över alla. Men även om jag längtade så innerligt efter det här så hade jag så svårt att ta det till mig. Så att när jag läste de där bibelorden så la jag till alla utom Gunilla. Och så höll jag på ett tag. Tills jag insåg att mina tankar, mina känslor och mina funderingar om det här, det stämde ju inte med Guds ord. Så jag fick faktiskt ändra på det och börja tro på vad Guds ord verkligen sa. Och då fick jag börja uppleva mer och mer av den helige ande i mitt liv. Och det som är så grundläggande med den helige ande, det är ju faktiskt att det är gemenskap. Det är en relation och det är gemenskap. Och det är så grundläggande behov i vårt kristna liv. I andra Korintherbrevet 13:13 så skriver Paulus avslutningsord i det brevet. Och då skriver han så här: vår Herre Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den helige andes gemenskap vare med er alla. Det handlar om en gemenskap. Det handlar inte om något diffust. Det är gemenskap med personen, den helige ande. Och då kan vi ju ibland tänka att ja, det här med de första lärjungarna som liksom var med Jesus hela tiden, det måste ha varit mycket enklare för dem. Så enkelt. De fick ju se alla dessa under, alla dessa mirakler. De kunde se Jesus tala, höra hans röst. Så enkelt för dem. Det tror vi, men det kanske inte var det. För när Jesus talade om för dem att han skulle lämna dem, då fattade de inte detta. Och Jesus säger att han ska sända en annan hjälpare. Om vi då flyttar fram till Johannes 14. Och det är vers 15-17 där. Så är vi vid det här när Jesus talar om att sända en annan hjälpare. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud. Och jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er. Sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och ska vara i er. Och i det 16:e kapitlet så läser vi vers 5-8. Och där står det så här: nu går jag till honom som har sänt mig. Och ingen av er frågar mig: vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta är era hjärtan fyllda av sorg. Men jag säger er sanningen. Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er. De kunde faktiskt inte förstå det här. Att det skulle bli bättre med den helige ande än Jesu fysiska närvaro. För vad kunde vara bättre än att vara med Jesus? Det var ju deras fantastiska liv. Det var nog svårt för dem att förstå det här. De ville vara tillsammans med Jesus. För den man älskar, den vill man ju vara med. Man vill inte vara åtskilda. Men det Jesus säger här är att det ska komma en annan hjälpare. Som alltid ska vara hos er. Och det är sanningens ande. Och så säger han att ni känner honom. För han förblir hos er. Och han ska vara i er. Och det var den stora skillnaden. Jesus och lärjungarna, de var tillsammans. Jesus var med dem. Men den helige ande skulle vara i dem. Det är skillnad. Stor skillnad. Och de hade nog inte så lätt att förstå det där. Men sen kommer pingstdagen. Och vad hände då? Jo, de hade väntat uthålligt och lydigt. Eftersom det var så de hade blivit tillsagda. Men på pingstdagen, då blir de förändrade och förvandlade. Och de får tillgång till både kraft och förmåga som de aldrig hade haft innan. Vi skojade om det igår och sa att Petrus hade inte tid att förbereda sin predikan på pingstdagen. Han visste ju inte ens om att han skulle predika. Och plötsligt så gjorde han det. Då på pingstdagen, jag tror det var då de fattade. Jesus är inte med oss, men den helige ande är i oss. Vi har blivit förvandlade av den helige ande. Och det var kraften i dem. Och att de skulle vänta på den här kraften, det var ju, hade Jesus sagt till dem. Och det här var en utrustning som faktiskt var så nödvändig för dem att få. För den första församlingen. Och för dem som trodde. Men den kraften med den helige andes liv i oss, den är lika viktig idag. För dig och mig, för Guds församling och för vår församling. Den utrustning som är så grundläggande nödvändig för oss. Och då kan man ju fundera på, men varför behöver vi då den helige ande? Vad gör den helige ande för nytta? Och nu menar jag inte att det här är en fullödig undervisning om den helige ande, men bara några få saker som jag tycker är viktiga att lyfta fram. Det är att den helige ande ger oss tillträde till Guds närhet. Och hjälper oss att bygga upp gemenskapen med Gud. Och då är det i Efesiebrevet 2 och den 18:e versen så står det: ty genom honom, alltså Jesus, kan vi båda nalkas Fadern i en och samma ande. Att det är Jesus och med den helige andes hjälp då så har vi fått tillträde till den här närheten till Gud. Och den närheten har vi ständig tillgång till genom den helige ande. Sen hjälper den helige ande oss att be. I Romarbrevet 8:26 så står det tydligt om det här. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om. Men anden själv ber för oss. Med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden ber för de heliga som Gud vill. Och det här med suckar utan ord. Om man tittar i handbok för livet. En bibelöversättning så står det. Ropar en ordlös bön till Gud från vårt inre. Jag tycker det är en bra förklaring på det. Att när den helige ande bor i oss så ber också den helige ande. De ord som vi inte hittar. När våra egna ord inte räcker till. Och ytterligare en sak som den helige ande hjälper oss med. Och det är att förstå Bibeln. Att förstå Guds ord. Och då är vi tillbaka i Johannes 14 och vers 26. Och där säger Jesus, men hjälparen, den helige ande som fadern ska sända i mitt namn, han ska lära er allt och påminna er om vad jag har sagt er. Och om vi går fram till 16 kapitlet så står det i vers 13 tror jag det. Men när han kommer, sanningens ande, då ska han föra er in i hela sanningen. Ty han ska inte tala av sig själv. Utan allt det han hör ska han tala. Och han ska förkunna för er vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig. Ty det är av mitt han ska ta och förkunna för er. Och i Efesiebrevet 1:17 står det. Jag ber att vår Herre Jesu Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap om honom. Och då kan man ju tänka uppenbarelse, vad då uppenbarelse? Det låter lite högtravande, men jag skulle vilja förklara det så här att när vi läser Bibeln så tar vi ju in ordet först i vårt förstånd. Men uppenbarelse, det är när det får hoppa ungefär 30 cm ner in i hjärtat. Och vi känner, wow! Det är någonting som vi förstår på djupet. Eller att Gud talar på ett speciellt sätt. Då har vi fått uppenbarelse. Och det är den helige ande som ger det. Och det är ju faktiskt så att om vi ska upprätthålla en god relation med vänner, då måste vi umgås. Ska vi upprätthålla en god relation med vår Gud, vår far, då måste vi också umgås med honom. Och det får vi göra genom hans ord. Gud talar genom sitt ord. Vi träffade för några år sedan en bekant, Kjell och jag, som hade sådana problem för att han tyckte inte att Gud talade till honom. Och vi fick gång på gång säga, men läs ordet. Han talar till dig i ordet. Och det är det som är så häftigt och som att när vi läser Guds ord, som Urban var inne på, den här kraften i Guds ord. Att det är Guds ord. Det är inte vilka ord som helst. Det är kraft i Guds ord. Sen är det ju faktiskt så i våra liv att det är väldigt lätt att dagsläget, känslor, omständigheter, problem, andra människors vilja kanske får vara det som styr våra beslut. Och så vill inte Gud att vi ska ha det. Han vill lyfta oss från den här känslostyrda nivån till ordets nivå. Att det är Guds ord som är grunden för våra val och våra beslut i livet. Jag vet inte om några av er, säkert i varje fall ni som är i min ålder, har hört talas om Catherine Kuhlman. Hon var en häftig kvinna, fylld av den helige ande, helande evangelist i USA. Hade stora crusades över hela världen. Och Det hon gjorde var något väldigt viktigt för kommande generationer. För hon fokuserade inte på den helige andes manifestationer. Hon fokuserade på den helige ande själv. Givaren av gåvorna. Och hon lyfte upp detta. Och hon banade faktiskt väg för en hel generation att lära känna den helige ande. Personligt och som en vän. En av dem som var på hennes möten mycket och blev så att säga påverkad, inspirerad och fylld av anden. Det var Benny Hinn som sen fortsatte och fortsätter den här tjänsten. Men hon framförallt lyfte fram att den helige ande är en vän. Hon sa då, det finns många citat som finns nedskrivna i böcker och om henne, men hon sa att hon levde fram till 1976, ska jag säga då. Kristenheten idag fungerar väldigt lite i den helige ande på grund av sin okunnighet om den helige ande själv. Jag tycker det är grundläggande att vi behöver odla relationen och livet med den helige ande för att lära känna den helige ande. Och jag tycker att det är ett fantastiskt sätt att beskriva det här. Att det är en vän. För så är den helige ande för mig. Det är min allra bästa vän. Källa nummer två. Och det vet han. Och genom att umgås med den helige ande mer och mer så har jag också lärt känna rösten. Jag har fått lära mig hur den helige ande talar till mig. Och jag är övertygad om att du har hört anden tala till dig. Och det här behöver vi träna oss i ännu mer. Den här lyhördheten. Att mitt i vardagen, mitt i vimmel av saker som händer, kunna känna in. Men var det du, helige ande? Är det du som säger det här till mig? Jag skulle vilja ge några exempel på hur jag har hört den helige ande tala till mig. Och den helige ande kan tala på så många olika sätt. Och det är därför vi personligt måste utveckla det här. Men bara för att göra det här lite mer konkret så vill jag ändå lyfta upp det. Och allra tydligast är det ju när vi läser ett bibelord och den helige ande bara ge liv åt orden och att de kommer in i mitt hjärta, i den situation där jag befinner mig. De svar som jag söker eller det jag behöver. Och det var så att vi bodde uppe i Dalarna utanför Rättvik och vi skulle flytta till Småland. Och jag kände att, men Gud, är det nu rätt det här? Ska vi flytta? Och till Växjö. Då läser jag en psalmvers ur psalm 107 där det står: han ledde dem på den rätta vägen så de kom till en stad där de kunde bo. Tack! En stad där vi kan bo. Ja, Växjö är en stad. Yes! Perfekt och härligt att få den bekräftelsen. Sen delade vi igår om många år av ekonomiska svårigheter som vi har gått igenom, där vi tidigt i den processen fick ett ord att verkligen hålla fast vid. Och det var från psalm 107, vers 28-30. Men de ropade till Herren i sin nöd och han förde dem ut ur deras trångmål. Han stillade stormen och böljorna omkring dem tystnade. De gladdes över att det blev stilla. Och han förde dem till den hamn dit de ville. Och när jag läste det så, hamn dit de ville. Vi vill till den skuldfria hamnen. Det här är ett ord till oss. Det är storm omkring oss nu. Men Gud säger genom ordet att han ska föra oss dit vi vill. Det ordet höll vi fast vid. Som ett löfte från Gud att det här skulle ske. Och vi fick vara med om många mirakler under åren. Sen kom ännu ett ord som bara lyfte, och det var från Hesekiel 36 och 11. Jag ska göra er ännu mer gott än tidigare, och ni ska inse att jag är Herren. Att Gud är god, det vet jag. Men när jag läste det här ordet, ännu mer gott, så tänkte jag, ja, vi har fått se mycket gott. Många mirakler, vi har fått se att du har varit med oss, Herre. Du är vår försörjare och du har burit oss alla de här dagarna och åren. Och så tänkte jag, ännu mer gott. Ja, det tar jag till mig. Och det fick vi också hålla fast vid. Och det släpper vi inte. För det tror jag aldrig tar slut. Ännu mer gott. Sen var det så att i mitt jobb som verksamhetschef, så det här är i januari 2005, så blev jag kallad till ett möte till min chef. Och hon hade kallat ihop alla verksamhetschefer för hela rehab-hub-området. Och då säger hon att jag ska vara tjänstledig, jag ska prova ett annat arbete. Så jag behöver någon av er som vikarierar för mig i 6 månader. Jag hade fått en liten hint om det där innan. Men hon, nu kallar hon alla på möte. Och där slutar med att jag får frågan. Kan du sköta ditt ordinarie jobb och dessutom vara rehabdirektör under 6 månader? Jag sa varken ja eller nej. Men jag sa, jag behöver lite betänketid. Det här var i början på veckan. Och då sa jag, jag behöver betänketid till fredag. Okej, sa hon. Så kom jag hem och berättade för Kjell. Och han bara skrattar. Och vad var det jag sa? Hon skulle fråga dig. Han var så säker. Men jag kände att det här är ett stort steg. Jag behöver verkligen få veta. Är det här din vilja, Gud? Det är ett stort ansvar. Alltså, ännu mer än det vanliga ansvaret. Och en stor organisation. Och jag ville veta, är det här rätt? Samtidigt så tänkte jag att mitt i de skulder och problem vi var, så tänkte jag, Gud, är det här ett svar ifrån dig? För att vi fortare ska komma till den skuldfria hamnen. För det är klart att det innebar lite mer lön också med det ansvaret. Men jag tänkte, ja, jag behöver ett ord. Morgonen efter så tog jag ett mannaord. Jag har en liten burk som är bibelordslappar man kan lyfta. Och så läser jag. Jag tog bara en. Jag tog inte många. Och då får jag från Filipperbrevet 2, vers 13-14. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja ska ske. Gör allt utan att klaga och tveka. Gör allt utan att klaga och tveka. Det var som man bara här sa, fattar du inte? Det är klart att det är jag. Då kunde jag, även om det kändes lite så här, hur ska det gå? Så visste jag, det är Gud som har lett mig fram till det här. Och han kommer vara med mig. Jag tycker Gud har humor faktiskt. Gör allt utan att klaga och tveka. Så är det en annan händelse man kan tänka då. Kan Gud tala? Kan den helige ande tala till våra tankar? Ja. Förutom när vi läser Bibeln och den helige ande liksom lyfter ordet in i vår ande, så är det oftast en tanke. Vi hade haft en hemgruppssamling hemma och vi brukade fika lite, så jag hade öppnat ett nytt kaffepaket, och sen när vi skulle gå hem, eller vi var hos oss då ju, så fick jag bara för mig, ja men det där paketet, lite drygt halva, jag ger det till Tina. Och hon bara faller mig om halsen och gråter och säger, nej men tack, tack, tack. Och jag fattar ingenting. Då säger hon att på väg hit så hade jag 20 kronor i fickan. Det var några dagar innan lönen skulle komma och de hade det väldigt kärvt. Men hon hade tänkt att jag på hemväg så ska jag åka förbi Statoil och köpa kaffe, för det är slut. Och jag måste ha mitt morgonkaffe, annars klarar jag inte dagen. Men så har vi insamling till missionsarbete på vår hemgrupp. Och då känner hon hur Gud säger till henne, du ska lägga den. Hon gör det. Och hon offrar sitt kaffe, tänkte. Vi som gillar kaffe vet att det är faktiskt ett ganska stort offer. Men hon gör det. Och sen så får jag en tanke att jag ska ge kaffe till Tina. Fatta vad häftigt. Och för mig blev det också så. Nej men, en sån enkel tanke som jag skulle kunna tänka att ja, det var bara jag själv. Nej, det var den helige ande som gav mig den ingivelsen att ge det till Tina. Men den helige ande kan också tala genom att ge oss en känsla. Och det här hände 2010 och en lördag förmiddag. Och jag stod i badrummet och skulle sminka mig och göra mig i ordning. Då plötsligt känner jag bara så här tydligt. Jag är på fel plats. Fel plats. Den helgen skulle Beatrice och hennes man flytta från lägenhet till ett hus i Märsta. Vi hade stämt av med dem att ja, de hade hjälp och sa att ni behöver inte komma. Vi har så många som hjälper oss. Men så känner jag det. Vi är på fel plats. Så säger jag det till Kjell och säger. Ja, men vi ringer och kollar då hur det är. Och så säger Beatrice. Ja, men snälla kom ni. Kom till oss. Och vi gör oss snabbt i ordning. Och sen så kör vi från Växjö upp till Märsta. Så vi är framme där tidig kväll. Och så ska vi åka ut till deras nya hus med lite ömtåliga saker på lördagskvällen. Och på söndagen skulle det stora flyttlasset gå. När vi kommer in i huset så ser vi att det är inte städat. Mäklarfirman skulle ha städat torsdag och fredag. Ordnat någon, men de har inte städat. Det här var ingrott, äckligt, smutsigt, skunkigt. Det behövde städas. Hela söndagen så var jag i köket. Från klockan 8 till 18 städade jag bara i köket. Kjell hann med sovrum och badrum och klippa gräset. Men jag var bara i köket. Och ändå var det inte riktigt rent. Då förstod jag, Gud, du sände oss hit. För du visste att de skulle behöva oss också. Men det var en känsla. Det var ingen röst, det var inte ett bibelord, det var en känsla. Och sen så myntade jag ett litet ordspråk efter den dagen. Och då sa jag så här, hellre hårt arbete på rätt plats än vila på fel plats. Det var den dagen. Sen kan ju vi också uppleva att vi får se saker för vår inre syn så att säga. Och då var det så vi hade en bibelstudiekurs kan man väl säga om gick igenom hela bibeln om lovprisning och lovsång. Det kallades psalmodiskolan. Och så skulle vi ha en avslutningskväll. Och under förbönen där så drabbas jag av Guds kraft. Det som Urban var inne på, de här tåtarna. Det var som att den kraften bara föll över mig. Så jag ramlade på golvet. Och ramlar in under ett bord. Och där ligger jag och skakar i kroppen. Det är ju vad andra kan se. Men vad andra inte såg, det var vad jag upplevde. Och det jag upplevde var att jag stod framför en hög trappa upp till ett stort palats. Uppe på trappan stod Jesus och välkomnade mig och sa, kom. Så öppnade han dörrarna in till en stor sal som var så vacker. Men sen när vi står där mitt på golvet så säger Jesus till mig, vad är det du har i handen? Och säger, jag hade en ful resväska i handen. Krampaktigt höll jag i den. Och så säger jag till Jesus, det är alla våra skulder och våra skuldbrev. Och så bara ler Jesus och säger, jag ska visa dig vad jag har. Då öppnar han dörrarna till sin skattkammare. Sen släpper jag väskan på golvet. Och så står Jesus och jag och bara skrattar åt hur dumt det var att jag höll krampaktigt i våra skulder och skuldbrev när han hade alla rikdomar. Det var en fantastisk upplevelse för mig som verkligen gav mig nytt mod i den svåra situationen vi var. Det var som att han bara sa till mig, släpp det där. Jag tar hand om dig. Jag har hela skattkammaren till mitt förfogande. Och att jag vill ha med den är att ibland kan vi nästan vara dömande mot människor som upplever saker. Och tänker som de beter sig. Men om du tänker så någon gång, har du modet att gå fram och fråga den personen, vad upplevde du? Sa Gud någonting till dig? För vi dömer av det yttre. Och när vi drabbas av Guds kraft, då är den så stark så ibland kan vi inte stå emot. Då kan vi segna ner på golvet eller falla ihop. Och det är inget konstigt. Sen behöver det inte alltid vara så. Det är inget mått på Guds ande, för Guds ande är densamme. Sen kan ju Herren tala också i drömmar. Och hösten 94, nu är vi, det är ju ganska länge sedan, men då drömde jag en natt att Kjell skulle flyga och att han skulle flyga till Barcelona. Men det kändes som att det är något med den där drömmen, även om den var lite så här. Och sen lite senare så skulle jag hänga undan sommarkläder. Och då lät jag faktiskt Kjells sommarkläder hänga framme. För jag tänkte, ja, han ska ju flyga till Barcelona. Och sen går det ytterligare lite tid och vi närmar oss jul. Då får Kjell frågan av Håkan Sundliden om att följa med till Filippinerna. Då kändes det helt rätt för mig att han åkte själv och jag var hemma med barnen. För jag hade ju haft den här drömmen att han skulle åka. Han skulle på den här resan. Så Gud förberedde mig att släppa iväg honom. För det var ju drygt 2 veckor, 2,5 nästan tror jag. Men det var en livsförvandlande resa för Kjell. Så den helige ande kan tala till oss på så olika sätt. Och att anden föll på pingstdagen, det vet vi. Och det är Guds gåva till oss. Så vi behöver inte be om en ny pingstdag. Och den helige ande är här för dig och mig. Och han är hjälparen, han är vännen. Och om allt det här nu är gjort, anden kom till oss på jorden på pingstdagen. Anden är här. Och när vi tar emot Jesus så får vi också ta emot anden i vår ande. Så det vi får göra det är att tro. Tro att det här är sant. Och börja lära känna den helige ande personligt. Och den helige ande är inte någon som tränger sig på. Eller puffar på något konstigt sätt. Utan det som det står i Jakobs brev 4:6. Där står det, närma er Gud så ska han närma sig er. Det är liksom vi som får ta första steget. Och säga, helige ande, jag vill lära känna dig mer. Då kommer han att låta dig göra det. Det tycker jag är fantastiskt. Jag vet inte hur du tänker om den helige ande, vad du har upplevt tidigare i ditt liv. Om du längtar efter att få leva ett mer överflödande liv med den helige ande. Vilket jag hoppas att vi alla har en sån längtan. Men den helige ande är här. Precis som han har lovat. Här hos oss just nu. Jag skulle vilja att Kjell kommer fram och sätter sig vid pianot. Ska knyta ihop detta nu. Och jag vill verkligen att du ska känna att det finns någonting här som är så viktigt för dig och mig. Som är så viktigt för vår församling. För det skede som vi befinner oss i. Det är viktigt för oss var och en som troende. Men det är också viktigt för församlingen. För den helige ande är också kraft. Och om du känner att ja, men jag vågar inte. Jag har inte kraft nog att berätta för andra. Då är det den helige ande vi behöver lära känna. att han är med där. Han finns där. När jag gick in på min arbetsplats så var jag lite barnslig. För i stort sett varje morgon så räckte jag ut handen så här och sa: tack helige ande att du går med mig idag. Det är inget vi behöver knäppa av och på. Den helige ande är här. Och jag skulle vilja att vi bara tar en stund i stillhet här nu tillsammans. Och vi kan stå upp, för nu har ni suttit så länge. Så ni kan få ställa er upp bara. Jag tackar dig helige ande att du är här just nu. Jag tackar dig helige ande att du är hjälparen, du är vår vän. Jag tackar dig för att vi får lära känna dig. Jag tackar dig helige ande för att du just nu bara går till oss var och en personligt. Personligt och bara rör vid oss var och en. Tack helige ande att du kommer med uppmuntran. Du kommer och ger nytt mod till den som just nu behöver det. Jag tackar dig helige ande för att du också löser från fruktan. Tack för din kraft och din ljuvlighet. Din ljuvlighet. Tack helige.